Jesus var mitt centrum. För mig har Jesus varit i centrum extremt mycket sista året. Ja, men har han inte alltid varit där då? Jo då, men jag ska tala lite över det här. En kombinerad vittnesbörd och en predikan. Det här året som har passerat för mig har varit alldeles fantastiskt. Och ja, jag måste säga att det är ett underbart år jag kan se tillbaka på. Och allt började då jag kapitulerade inför Jesus och sa att det här funkar inte längre. Du måste bli mitt allt. Allt jag försökt göra i egen kraft, det tycks ju inte lyckas. Jag ska tala lite över det, men jag ska läsa, får ni ursäkta mig, jag är ju som jag är. Jag kommer inte vara så här lugn hela tiden. Nej, ni får förlåta mig om jag blir väldigt inspirerad. Men för 2 veckor sedan talade jag till en grupp föräldrar, ortodoxa föräldrar med funktionsnedsatta barn i Rumänien. Och jag hade beslutat mig för att nu måste vi hala in trålen. Vi har jobbat med dem i alfaklasser. Vi har jobbat med dem för att få dem att förstå. Jag ska tala lite över det senare. För dem att förstå vad det finns i Jesus som inte alls är religiös. Utan det levande, äkta livet i Jesus. Då jag till slut utmanar alla föräldrar och frågar: hur många vill ta emot Jesus här ikväll? Här och nu, räck upp handen. 75 händer. Så om jag går igång så är det inte för att jag tycker det är kul att gå igång. Det är bara att det är så fantastiskt att det som står i detta ord är sant. Varenda bokstav är sann. Låt mig först läsa från Johannes 15, vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Jag upplevde sista åren i mitt liv, och framförallt det sista året, att det som ligger på mig nu, det är att tala ut vem Jesus är. Att han är i centrum. Att allt handlar om honom, som vi sjöng här. Och jag har tänkt, kära Jesus, låt mig hitta DNA. Det här ursprunget som min pappa brann för, som min farmor brann för. Som jag som liten pojk fick uppleva hur människor låg och ropade om frälsning i syndanöd. Låt mig hitta det igen. Och jag sa, jag vill återupptäcka, jag vill återerövra det här i en tid. Då är det som om att Jesus har kommit lite på sidan om. Och jag tänkte, är det verkligen nödvändigt att hålla på och lyfta fram honom, min söndagsskola Jesus, han som kan allt, med vem som helst, var som helst, hur som helst. Ja, okej, jag är ju en envis typ. Jag har hållit på att hjälpa barn i 35 år. Aldrig frågat förrän jag fick kallelsen, det är dags att dra vidare. Bara jobbat på, jobbat på, jobbat på. Och folk har sagt, men ska du hålla på med det där? Du ska ut och tala, vet du. Nej, men så fick jag kallelsen, bara uppdraget. Dags att bryta upp, gå in i evangeliet. Och jag var så envis, och varenda samling jag har haft i kyrkokonferensen, överallt har jag läst Filipperbrevet 2:8. Ja, men det var ett himla tjat om Filipperbrevet 2:8. Ja, men jag ska läsa det tills jag upplever att nu är det färdigläst. Det här ordet. Ni vet, jag var ung, sysslade med orientering. Och det viktigaste man fick göra som orienterare, det var att veta, vart på kartan är du? För om jag inte vet vart jag är på kartan, spelar det ingen roll hur fin karta jag har. Det spelar ingen roll om jag har den bästa hela världen, men jag vet inte vart jag är. Så då står jag ju där och undrar, jag undrar vart jag ska gå nu om jag inte vet var jag är. Nu ska jag läsa mina GPS-koordinater. Våra GPS-koordinater som talar om exakt var vi är, var vi står och varför vi vågar gå. Så här står det. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Det är bakgrunden. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böja för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Hörrni, det här är sant. Det är sant. Det innebär att det finns inte en makt i himmel, på jord eller under jord som står över oss när vi tillhör Jesus. Det innebär att det finns inte en demon som kan stoppa vad vi ska göra i Jesu namn, om vi tror att Jesus är den Jesus är. Hemligheten fienden har det att lura oss och inte tro på det här. Och då blir vi ett villebråd. Då blir vi rädda. Vi blir fulla av fruktan. Men tillbaka till grunden. Håll fast i sanningen. Han har all makt. När det här blev levande för mig beslutade jag mig för att göra det man inte gör i vårt samhälle. Ni vet, diversifierad placeringspolitik ska vi ha. Våra pengar ska vara i olika fonder. Vi ska inte lägga något på ett ställe, för tänk om det rasar. Vi måste säkra upp oss. Oj, 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 vad vi ska vara säkra. Jag hörde på radio idag att svenskar är så för det här med att förvalta och utöka sitt kapital. Vet ni vad? Jesus, jag sa så här, Jesus, nu tar jag alla mina ägg och jag lägger dem i en och samma korg, och korgen heter Jesus. Bära eller brista, men du får alltihop. Ja, men ska du inte ha någon trygghet i någon sån där? Nej, du. Ja, men det finns väl alltid någon konsult du kan bygga upp det. Nej, jag har en och han heter Jesus. Och ni som hörde mig i januari hörde mig vittna om att det som jag drömde om att lyckas som yrkesman helt plötsligt lyckades gång på gång på gång, därför att jag frågade honom, han som är svaret, Jesus. Istället för att gå till alla experter och betala dyrt, vem det också, så gick jag till Jesus och jag sa, Jesus, förlåt mig, hur kan jag vara så tjock i skallen så jag inte frågar universums herre innan jag går vidare och frågar. Först Jesus, sen kan han ge oss människor med erfarenhet och kunskap. Men först Jesus. Det är faktiskt sant. Men hur kom jag då hit? Lite vittnesbörd. Jo, jag fick kapitulera. Och varför är det så att de flesta som verkligen hittar Jesus måste först kapitulera? Jag är den. Jag var tvungen att bara erkänna, jag duger inte, jag är värdelös. Förlåt mig, använd mig som du vill använda mig. Förlåt mig att jag är så envis, för det är jag, fruktansvärt envis. Så men äntligen har GPS-koordinaterna kommit in rätt där, så jag kan börja utgå från någonting som är sant och riktigt, och det är att Jesus är Herre. Och att alla måste lyda Jesu namn. Det här har förändrat mig till en milda grad. När jag har inser att den kraft som finns i det namnet. Ni vet, i namnet Jesus finns det frälsning. I namnet Jesus finns det helande. I namnet Jesus finns det nåd. Och i namnet Jesus finns det frihet. Ja, men det är ju gamla nyheter. Ja, men det är ju det som är så underbart. De är gamla, ja visst. Men det är sant. I namnet Jesus. Detta underbara namn vi sjöng om. Du är i centrum av allt Jesus. Personen Jesus, Guden Jesus, namnet Jesus. Mitt liv är helt förändrat. Hela den mission jag ansvarar för i 13 länder är och kommer att bli totalt förvandlade, förändrade. Varför? För jag kommer att tala ut att Jesus är svaret. Har ni sökt honom i den här frågan? Har ni frågat Jesus själv? Ja, nej, men vi har ju så bra kommitté här. Strunt i kommittén. Vad säger Jesus? När alla stäms in i samma akord, att vi frågar Jesus var vi ska gå, hur vi ska göra, vilken strategi vi ska ha, vilka vi ska samarbeta med, hur vi ska få in resurserna och hur vi ska nå fram, det är då det händer. Ja, men ska vi besvära honom med det? Ja, men han säger att vi ska gå ut och bära frukt. Och för att bära frukt så måste vi gå ut och vi måste presentera någonting som folk vill ha. Det måste smaka gott, det måste vara gott. För det är gott. Jag läste här. Allt vad ni ber om i mitt namn ska er fadern ge er. Och då undrar ni, vad ber du om då, Lennart? Nationerna! Jag ber om nationerna. Är du tokig? Nej. Men jag gör det. Rumänien har jag sagt till Jesus, jag ska ha Rumänien. Jag ska förvandla den nationen i ditt namn Jesus. Men nu är du väl tokig? Ja, men jag så är tokig, spelar ingen roll. Men det är precis det som måste ske. Det är en nation med en fantastisk historia. Med en underbar natur som har helt gått i botten. Och vi möter det genom våra romer på gatan här. Men där är det förtryck. Där är det fortfarande efterbörd efter förfärlig kommunism. Och det är ett land som behöver resa sig. Okej, om man nu ska vara lydig Jesus och säger det att jag tror på det här att du har all makt och ditt namn. Och, men så vaknar man på måndag, vet du. Och så hör man en rösten säga, fy vad du är värdelös. Vem tror du att du är? Helt står du och skrävlar på Elimförsamlingen, över 100 år gammal, och talar om du ska förändra nationer och du håller på. Skäms på dig pojk, hör man en röst. Men då ska jag berätta en sak för er. Det där är också en listig strategi från fienden. Få oss att tro att vi inte är någonting. Duger ingenting till. Vi är kass och värdelös. Men med Jesus är vi allt. Romarbrevet 8:1. Det här är ett nyckelbibelord för så många människor. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen. Ja, men jag tycker det är så hemskt. Och fy, allt emot dig. Men det finns ingen fördömelse. Du är inte fördömd. Du är fri. Du är fri. Ja, men jag syndade igår. Jag körde för fort och jag vet, jag var arg på den. Och... men det finns fortfarande ingen fördömelse över ditt liv, Lennart. Nej, det gör ju inte det. Nej. Tacka Jesus. Tacka för segern. Han förlåter dig. Ja, han gör ju det. Åh, oh, underbart. Ja, då går, kör vi vidare. Och ni känner säkert igen det här. Oj, alltså, oh, jag mår dåligt. Vad hemskt och fint. Men det finns fortfarande ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. I Rumänien har jag haft förmånen att jobba 25 år. Och jag förstod nog inte när vi började vilken plan Jesus hade. Och ibland är det bra att inte förstå för mycket. Ibland är det bra att vara lite som jag. Jag fattar hit, ja då gör jag dit då. Och så gör jag så bra jag kan och sen fattar jag lite till. Men det visar sig att vi hamnar i ett sammanhang med vårt arbete med funktionsnedsatta barn och deras föräldrar. Där 99% är ortodoxa. Och tala om religiositet, men ingenting tror jag slår det ortodoxa. Det pussas ikoner och det rökelser och det är grejer. Och prästen, han talar om för alla att det är jag som har kontakten med himlen. Han gör faktiskt det. De sjunger bibelorden i mässan som ingen förstår. Ingen har ens en bibel. De här föräldrarna tror att allt sker via prästen. Och att de ska närma sig gudomen via honom. Som naturligtvis har massa pålagor och straff och elände. Fördömelse exempelvis. Ja, så du har ett funktionsnedsatt barn? Jaha. Någonting har ni gjort i er ungdom. Någon av er, mor eller far, syndat. Och även om inte prästen säger det, så ligger det under ytan. Jag ska inte generalisera här, men jag har fått sådana vittnesbörd. Där människor har trott att vi har syndat i vår ungdom. Och därför har vi detta lilla barn. Att då tala över ordet, Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det är rena dynamiten. Men hur får man tala till dem där då? Ja, det är inte lätt. Men om du har varit ortodox hela ditt liv, du är livrädd att gå till pingkyrkan, för dem är ju en sekt. De offrar ju barn på nätterna. Och om du går till pingkyrkan så måste du bikta dig inför prästen, annars får du inte begravas på kyrkogården. Så är det alltså. Jag fick tillfället att predika för en föräldragrupp i en pingkyrka. Som kom dit därför att jag skulle tala. Och jag representerade allt det goda som Hoppets Stjärna hade gjort. Och då talade jag om rätten. Att gå in för tro, nådens tro och själv tala med Jesus. Och för de här människorna det var som, va? Kan man det? Kan man det? Och de där 75 som räckte upp handen för 2 veckor sedan, alla de har varit och lyssnat på den här undervisningen. De har fått höra det i alfakurserna. Man plockar inte ett träd, ett äpple direkt. Det måste mogna, det måste gödslas, det måste växa till. Och när tiden är mogen, då kan man plocka frukten. Det här budskapet om att Jesus gjorde ett fantastiskt verk på Golgata, det vet vi. Det är fullbordat. Det är redan, har redan hänt. Alla våra synder är förlåtna. Han har tagit alla sjukdomar på sig. Allt är gjort, klart och betalt, kan man säga. Färdigt! Men vi ska inte glömma bort, och det här är ett budskap som jag har till de här ortodoxa mammorna och papporna. Jesus lever idag och han är verksam. Han är vår himmelska överste präst. Oh, religiöst, det fattar man, överste präst. Ja, vadå? Och så läser jag ur Hebreerbrevet 9:24. Ni måste bara få höra. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Vad betyder det? Det betyder att Jesus Kristus med sina hål, händer, sargade händer och stuckna midja, han går där inför tronen, inför fadern och talar gott för oss. Men hur kan han tala gott för oss? Jo, det står så här i Hebreerbrevet 4:15. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hör ni? Alltså vi har rätt som kristna att gå in för tronen och tala med Jesus och säga: Jesus, förlåt mig, jag gjorde det, det var dumt. Det finns ingen fördömelse, det hörde vi. Men inte bara det, vi har rätten att personligen ha en relation med nådens tron, med vår himmelska överste präst Jesus Kristus, som här och nu och idag är fullt verksam med att försvara mig. Ja men far, du vet den där Lennart, han är som han är, men han är bra. Jag har tagit alla hans synder på mig. Han är god, han vill någonting. Ja visst, han är lite sådär ibland, men han vill någonting. Och där på honom, han tar allt på sig. Och det gäller oss allihop. Vi har rätt att gå inför nådens tron. Det här är heavy på engelska alltså. Det här är tunga grejer. Tänk er då en ortodox förälder som får höra att det prästen har lärt ut om att de religiösa metoderna med rökelser och ikoner och grejer och sjunga på latin, att det betyder smack ingenting. Du har rätt att personligen gå fram till nådens tron och vara med Jesus och tala med honom. Och jag har bett om mycket nåd. Hur ska jag kunna förklara det här för de här föräldrarna? Hur ska jag kunna få dem att förstå att det är faktiskt inte så att vi är ute efter proselyter. Vi är inte ute efter att bygga en ny församlingsrörelse. Vi är inte ute efter att skapa maktstrukturer där du är en medlem och betalar din avgift och där du lyder den och den. Vi är bara ute efter en enda sak. Kära Jesus, hjälp mig att kunna formulera mig så att de förstår att det enda de vill, det är att lära känna Jesus. Jesus Kristus, Guds egen son, som gav sitt liv för dem. För att de skulle få evigt liv. För att de skulle få frihet, glädje, nåd, helan, allt det här. Och jag börjar tala ut det om att Gud är inte religiös. Och Jesus är absolut inte religiös. Vi är religiösa. Vi älskar olika sådana här saker. Att så ska det vara. Så här uppträder vi i vår församling och andra det. Och då är ortodoxa är extrema på det här. Han är inte religiös. Men det finns, det eviga livet finns hos honom. Och jag talade ut vad som fanns i namnet Jesus. Och jag sa, ni behöver inte springa omkring och tala om för alla i släkten att nu har jag tagit emot Jesus, nu ska jag bli pentekostal. Eller nu ska jag bli proselyt. För det ska du inte bli. Du ska tala om att någonting har hänt i ditt liv. Att du har mött ljuset. Du har mött sanningen. Och du vill leva i den. Sen behöver du inte säga mer. Gå undercover med din tro, sa jag. Och jag tänkte, hur ska tolken översätta det där? Gå undercover alltså. Du behöver inte springa och tala om för alla ortodoxa kompisar att nu ska jag göra det här. Och vet ni? Det var precis som det trängde igenom. Det var inte proselytbyggandet jag var ute efter.
För ni vet, ofta är det ju så att det ska byggas en ekonomisk bas och en maktstruktur, och där ska det vara medlemmar, och vi ska nicka och bocka, och vi ska betala, och vi ska lyda och allt det här. Och det måste vara. Men framför allt måste de ju möta Jesus. Och jag landade på följande: det är för bra för att vara sant. Det är för bra för att vara sant. Jesus erbjuder dig evigt liv, syndernas förlåtelse, frihet. Och han ger dig rätten att tala med honom varje dag inför nådens tron. Och han är din försvarsadvokat. Och det var precis som att, nej men, det är fantastiskt. Det här budskapet, mina vänner, behöver predikas även i vårt land. Det är inte frågan om att jag ska bli religiös eller gå med i en församling först och främst. Frågan är om du tar emot Jesus i ditt hjärta och vill leva med honom, för honom. Och inte bara leva med honom, för honom, men för honom gå ut och bära frukt. Och jag måste säga det. Att få uppleva att alla de här händerna räcks upp, jag vill ta emot Jesus. Så jag var inte beredd på det. 75 var lite mycket. Jag hade tänkt mig 4, du vet, svenskt är lagom. Nej, 75, och jag bara sa: kom fram allihop, kom fram allihop. Det är ingenting att vänta på, bara kom fram. Och så sa jag till tolken: nu ber du frälsningsbönen unison med alla på rumänska. Så att de svarade: jag tar idag emot Jesus Kristus och så vidare som min frälsare. Och så vidare, och så vidare. Och jag tänkte: om jag hade varit beredd skulle jag ordna dopförrättning nere i havet nu, om 2 minuter. Men det var ingen beredskap. Men det är en annan sak. Vet ni vad? Vi måste börja döpa folk fort. Vet ni vad? Det står i Guds ord: den som tror och blir döpt, står det. Vi måste få mer igång. Det här är ju en baptistförsamling för allt i världen, med dop, grav och sånt. Alltså, vi måste börja döpa snabbare. Och jag fick det så klart för mig i somras. Men varför väntar vi så? Det var en kille som kom till kyrkan och sa: ja, men jag vill bli döpt. Okej, 12 på natten, ner och döp bara. Pang, boom, färdigt. Och vad är det som säger att det måste vara en pastor som döper? Står det någonstans i Bibeln, ni som vet? Kan inte vem som helst döpa? Om jag vinner en människa för Jesus, han tar emot Jesus till sitt hjärta och blir frälst, då kan jag väl ta honom i handen och gå ner till bäcken då och säga: i Faderns ord, helige Ande, döper i Jesu namn. Puff. Eller, så har jag fel nu? Alltså, jag tror ju på det här med att vi ska skapa lärjungar. Och vet ni vad? De här föräldrarna, 75, plus de andra 50 som blev frälsta förra året, plus alla andra som står och knackar på himlens port. Jag sa så här till dem: hörni, vi ska inte överge någon av er. Vi ska starta hemgrupper. Vi ska starta hemgrupper där en pastor ska komma och vara med och hjälpa er att bygga upp er inre människa. Att mogna er tro. Inte att bli goda gudstjänstbesökare, men bli goda lärjungar. För det står faktiskt det: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det står inte gå ut och etablera ett antal församlingar. Det står lärjungar. Så hemgrupperna är lösningen för de som är rädda för det ortodoxa förtrycket och rädd för att bli sektstämplade inom pentekost, i det här fallet Rumänien. Men det är ju det handlar om. Vi måste skapa, utveckla, träna, få till lärjungar. Så de blir som jag och säger att du måste bli frälst, min vän. Du måste ta emot Jesus i ditt hjärta. Ja, men det törs jag ju inte. Nej, men strunt i det. Så det har jag hållit på också i massa år. Jag sa det till Pernilla. Tänk att jag var 56-57 år innan jag fattade vad det här gick ut på. Ja, man tror så mycket att man måste sköta sig och allting. Nej, bara släpp loss. Låt Jesus flöda. I alla fall, det här med Jesus i centrum, det är precis det handlar om. Och det är sant, varenda ord. Och tänk, när vi kan leverera det budskapet ut genom vårt vittnesbörd som är så starkt. Och jag tänker på de här föräldrarna som vittnade för mig om dessa upplevelser de hade när de hade lärt känna Jesus. Så kunde jag inte låta bli att gråta. Då mamman och pappan säger så här till sitt lilla Downs-syndromsjuka barn. Jättegulligt, men utstött naturligtvis. Inte accepterat i samhället. Och mamman har kämpat och pappan har kämpat. Och skilsmässan var nära. Och så kommer de på alfaklasserna. Och så får de dels möta kärleken i verksamheten och ta hand om barnen. Få höra om vem Jesus är i alfa. Ta emot honom som sin personliga frälsare. Och så möter jag dem nu, och jag har ju känt dem i flera år. Och så säger mamman så här: vi är så tacksamma för lille Christian. Alltså Downs syndrom Christian. Vi är så tacksamma till honom. Han är gåvan till vårt liv. Och jag tänkte, wow. Utan honom hade vi aldrig träffat Star of Hope, hoppets stjärna. Aldrig kommit i kontakt med er. Och utan Star of Hope, hoppets stjärna, hade vi aldrig kommit i kontakt med Jesus. Han var redskapet för att rädda vår familj. Pappa var en fyllhund. Mamma, hon led alla kval eftersom pappa får inte vara fyllhundar. För det är det värsta som finns för mamman som kämpar för sitt barn som dessutom har funktionsnedsatt. Och nu står de där och vittnar om att det bästa vi har fått i vårt liv, det är vår lille son. Och vi som jobbar med bistånd så där. Ni måste ju hålla med om att om föräldrarna säger att det funktionsnedsatta barnet är det bästa de har någonsin upplevt, så måste det väl ändå vara den bästa formen av utveckling av det barnet, kombinerat med kunskap och erfarenheter. Eller hur? Därför vill jag landa på det här. Tro inte att vi som tror på Jesus ska hålla på och be om ursäkt för att vi har Jesus. Varför ska vi be om ursäkt när vi kan påvisa förändrade liv, förändrade sammanhang, till och med förändrade samhällen? Och jag vill uppmana er, jag vill uppmana mig. Sluta vara blyg för Jesus. Stå upp och säg, vi har svaret, vi har Jesus. Och jag har varit så fräck, så jag har sagt det flera tillfällen när det gäller romerarbetet. I höga sammanhang, till ministrar, har jag sagt, det finns bara en väg för att få en förändring på romfrågan. Och det är att romen blir förändrad på insidan. Det måste ske. Och det finns bara en jag vet som kan sånt. Jag kan det inte. Men jag känner en som heter Jesus. Han kan. Och kyrkan, nu pratar jag i Rumänien. Kyrkan måste få en plats i det här. Man anser att kyrkor, pentekost mest då, är lite knäppa, sekt, betonade. En av mina uppgifter är att bryta ner den fördomen genom att leverera in resultat. Vad har man gjort? Vad är det som har hänt? Och vilka effekter har det fått i samhällsbygget på den platsen? Sedan multiplicera det. Och inte skämmas för att det är Jesus som är svaret. Det är honom som är orsaken till att det blir en varaktig förändring. Inget annat duger. För om något annat kunde göra en förändring skulle förändringen ha skett för länge sedan. Eller hur? Jag menar, pengar kan det ju inte handla om. EU har ju hur många miljarder som helst i sina fonder. Men vad händer? Ingenting. Men Jesus, han kan genom sin kyrka lyfta dessa människor. Få dem något att tro på. Få dem dygder att följa. Lära sig i kyrkomiljön att vara goda samhällsmedborgare. Betala skatt. Tänka på sina barn. Bygga någonting för framtiden. Och här har vi en jätteuppgift. Och det vi gör här i Övik för romer är fantastiskt. Men framförallt är det där nere som förändringen måste ske. Och jag är så stolt över min Jesus, ska jag avsluta med. Jag är så oerhört stolt över han. För han är den han säger sig vara. Jag var i en romerby i Manken här. Nu förra, vad var det? Med Brasilien ungdomarna. De var med. De kom till Rumänien. Våra vänner från Santos. Och så gjorde vi, de höll på att reparera två klassrum i en sån där after school. Fantastisk insats förresten. De hade samlat in massor med pengar i Brasilien. De hade fått lära sig hur jobbigt det är att samla in pengar. Och vi som jobbar med sånt vet att det är jättesvårt. Man tror att det är så enkelt. Det är bara några sponsorer. Men det är det inte. I alla fall man har fått kämpa och kämpa och kämpa. Fått in sina pengar. Och de kom ner dit och där stod färgburkarna. Och där stod golvskivorna. Och där stod allt var färdigt. Så de kunde måla och greja. Sen så åkte vi ut i byn Dimanke. Och det är en romby. Vi har jobbat här i 10 år. Vi har byggt en kyrka där. Och många har blivit frälsta. Det var helt fantastiskt. Så är det en kvinna som jag har på video. Jag gjorde en film. Och hon står där. På den filmen så berättas det efteråt att ja, hon är så rädd att hon har cancer. Hon är så rädd att hon har cancer. Och vi skickade ut pengar för att göra en undersökning. Har hon verkligen cancer? Och då tänkte jag, du vet, jag gick ju på den här, vad heter det? New Wine, här borta. Ja, och det fick vi gå kurs i helande. Vet ni det? Man kan ha kurs i helande. Hur man helar människor i Jesu namn. Och jag tänkte bara, va? Okej. Okay. Och jag är ju så naiv och barnslig. Jag tror ju på det där, för det står ju det i Bibeln. Hela det sjuka står det. Ha. Så jag stod där och lyssnade nu när vi kom tillbaka. Och mamman som hon var orolig över sin cancer. Och så ställer de här frågorna. Men har du, vet du om du har det? Och så via tolk då. Nej, jag vet inte. Men vad är problemet då? Ja, det är så att jag med min sista bebis så fick jag mjölkstockning. Och det börjar göra så ont i bröstet då. Ja, hur känns det nu då? Ja, det känns ingenting just nu, men jag är jätteorolig. Då tänkte jag så här, okej, nu låt oss testa här. Okej,
sa jag till Aura, nu tolkar du mig, nu ska jag be.
Okej.
Jag la handen på hennes här uppe och sa, i Jesu namn! Det problem som finns i detta bröst, försvinn i Jesu namn, försvinn nu!
Och jag, man behöver inte höja rösten, lärde jag mig på kursen, men jag kan ju inte vara tyst. Jag höjer rösten för att det är liksom power i det.
Ja, jag vet inte. Jag är fostrad så. Och så sa jag igen. Känner du något?
Tolken.
Ja, det hettar alldeles oerhört här inne. Okej, vi tar det en gång till. I Jesu Kristi Nazarens namn befaller jag dig. Var du nu en som är där inne, om det är cancer eller om det är något annat, försvinn! Och du vet, för hon tittar på mig. Det bränner. Jag ska berätta för er sen om hon blev helad eller inte, för det vet inte jag, för jag åkte ju hem 10 minuter senare. Men i alla fall, lärjungaskapet, jag går till mig själv. Det handlar inte om att de här stora herrarna kommer och ber för folk. Vi kan be för folk, du och jag. Det står ju det, att vi är lärjungar. Vi ska vandra med Jesus, vi ska ta till oss. Och då jag presenterade konferensen här för någon månad sedan, då sa jag, jag är så trött på det där att inte använda makten vi har i Jesus. Låt oss göra det.